Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laaksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden.
Välkommen till LaxTon-podden Spökjakt på riktigt. Ett nytt härligt avsnitt. Och ja, nu det här avsnittet blir lite speciellt för att jag, Tony, sitter själv nu i prästgården i Borgvattnet. Och ja, men jag tänkte ju en liten specialare idag. För som sagt, det är ingen som är här med mig nu utan Niklas, han är nere i Borås. Och ja, men jag valde lite grann att gå in här själv i prästgården. Och sitter här i lite halvdunkel belysning nu för det börjar skymma utanför. Och tänkte ta med er på en liten gästboksresa, kan man kalla det för det, jag vet inte riktigt, men någonting sånt i alla fall. Jag går igenom lite grann och läser en del från gästböckerna här i prästgården. Alltså det finns ju hur många gästböcker som helst här. Och har man tid och möjlighet så kan man ju sitta och gå igenom allt det och läsa. Det är ju så spännande att se vad alla upplevt. Och ska se om man kan hitta någon röd tråd genom åren som har varit här och vad folk har skrivit om. Tack till alla som gillar, delar, kommenterar och men ni fortsätter också att diskutera våra ämnen i vår Facebookgrupp Spökjakt och Eftersnack på Facebook. Så fortsätt gärna med det och som sagt, kommentera vad ni tycker om dagens avsnitt också. Men som sagt hörni, jag sitter i prästgården, jag sitter alldeles själv, det är helt tyst. Jag har bara en lampa här uppe på andra våningen där jag sitter. Kan försöka förklara lite hur det är här uppe. Jag sitter ju i en fåtölj, det är ju ganska gamla möbler här, början på 1900-talet, som är här lite brunaktiga i färg med lite blå dyna. Och vardagsrummet eller allrummet där uppe är ju ganska stort, så man kan ju sitta en 5-6 personer runt det här bordet jag sitter. Och till vänster om mig så ser jag ju gula rummet. Där går ju många historier om att man hör kvinnoskrik och att någon kommer och sätter sig på sängen till exempel. Och ni som har sett våran utredning nu här, jag och Niklas, så ser ni hur någon drar i hans tröja till exempel. Det är ju riktigt, riktigt intressant och det finns ju på YouTube att titta om man vill se hur det där gick till. Lite längre bort så har vi ju blå rummet där jag vet inte hur många som har upplevt det här med en liten pojke som finns i det rummet. Antingen att han är vid sängen eller under sängen och tittar fram och tittar ut där. Och han springer ju också här på övervåningen mellan vinden och blå rummet. Och vinden är precis bakom min rygg nu. Och det sista rummet här uppe som kanske är ett av de mest omtalade rummen och mest kända rummen här. Det är ju gråterskornas rum. Och där går jag ända tillbaka till 1941 då Inga Flodin, då, stiftssekreterare för kyrkan, vaknar upp mitt i natten och ser de här tre gråtande kvinnorna sitta och titta på henne när hon ligger där. Och det här skriver ju faktiskt Inga Flodin till Erik Lindgren som var präst. Så det här finns ju också dokumenterat om den här händelsen. Och det här har ju som gått nu i generationer. Och jag menar, tänk, det här hände alltså 1941. Det är ju över 80 år sedan som det här ägde rum. Det är det som är så intressant med det huset. Det här är ju en prästgård som byggdes för prästerna 1876. Ett hem för präster var ju inte så konstigt egentligen. De skulle ha någonstans att bo. Placeringen däremot är ganska intressant. Att det placerades jämte kyrkogården. Och inte så nära kyrkan. Utan man la prästgården ganska nära kyrkogården. Det är ungefär 50-60 meter ifrån huset. Och prästgården fungerar ju som alla andra prästgårdar. Prästen bodde ju här med sin familj. Och man hade samtal med byborna. Det kunde vara dop, bröllop, begravningar eller andra svåra samtal. Hade man ju på bottenvåningen i det här huset. Det sägs ju att kammaren, det rummet som vi öppnade upp rätt så nyligen då, var det rummet där man hade de svåraste samtalen med de som kom till huset då. Många präster har ju varit här och passerat och bott i det här huset. Och det var ju först då 1947 då Erik Lindgren knuffade den här gungstolen som det blev känt egentligen. Och man började skriva om just prästgården och den här händelsen att någonting attackerade en kyrkans man. I det här fallet då Erik Lindgren. Erik Lindgren berättade ju om det här nere i affären och en journalist hör det här samtalet. Och det börjar skrivas om just det här att en präst blir attackerad av någonting som man inte kan se. Det går ju till och med så långt att biskopen Bolin på den här tiden då, nu pratar vi 1950-tal, går ut i media och talar om att det händer märkliga saker i en prästgård uppe i Jämtland. Och det här måste utredas. Tänk att kyrkan tar ett sådant ställningstagande så tidigt. Det fanns ju ingenting att vinna på det egentligen. Det var ju inte så att huset var ett känt spökhus som det är idag. Och omtalat i många tidningar och omnämns ibland som ett av världens mest hemsökta hus. Men på den tiden så var ju bara det här ett hem för präster. Det var ju först 1970 som det här blev något form av spökhus, om du får kalla det för det. Där folk har vallfärdat hit i hopp om att få uppleva paranormala fenomen. Och kanske få en liten, liten glimt av det Erik Lindgren fick uppleva. Det som blev var att fler präster hade ju upplevt saker, men ingen hade ju direkt vågat berätta om det. Så tittar man då tillbaka på det som är dokumenterat, så ser man att det är ju fler präster som har upplevt saker. Det finns mycket dokumenterat i det här huset. Till exempelvis så hängdes ju tvätt upp på en tvättlin och när prästen kom på morgonen så är all tvätt neddragen. Många bevittnar att de har sett någon som går genom huset, gestalt som står i trappen och tittar på en. Eller att man hör barnskrik nere på bottenvåningen. Framförallt kanske från det rosa rummet där en tragiskt händelse ägde rum. Det sägs ju att en präst gör en piga gravid och när barnet föds så säger då prästen att barnet är sjukt trots att det är fullt friskt och tar då ihjäl barnet och begraver det på kortsidan av huset vid rosa rummet. Det skulle vara intressant att gå tillbaka och se vem var den här prästen? Stämmer det vi har fått till oss från de i byn och det som står skrivet i en del gästböcker? Och den sägnen och det som pratas om här i byn, stämmer verkligen det här? Och som sagt, vem var den här prästen som gjorde det fruktansvärda att ta ihjäl ett oskyldigt barn? Som sagt, 1970 när Erik Brännholm då tar över den här prästgården, så börjar han ju hyra ut det här i hopp om att ja, men andra ska få uppleva vad prästerna fick uppleva. För prästerna så blev det så att ingen ville ju bo i det här huset och huset behövde underhållas bättre. Men man vet inte, var det på grund av spökerierna som prästerna valde att faktiskt säga att ja, det går inte att bo i det där huset? För hur det än var så bygger kyrkan en ny prästgård nere i byn. Och det är den som kallas för den nya prästgården. Idag är det ju inga präster som bor kvar i Borgvattnet, varken i den här gamla prästgården eller i den nya prästgården. Men fortfarande så är det historier som berättas och folk som upplever så mycket i det här huset där jag sitter nu. Frågan är var det här kommer ifrån och när det började. Jag berättade innan att det är många som har upplevt saker av de tidigare prästerna. Men vi kan inte hitta så mycket längre än tillbaka till Per Hedlund. Frågan är vad det är som gör alla de här händelserna i huset. Och varför är det så att så många personer får uppleva märkliga fenomen i det här huset. Undrar vad kärnan är till att det är som det är just här. Jag vet inte hur många jag har pratat med. Dels under sommarkaféet, jag träffade många gäster i somras. Som pratar om att det vilar någonting över Borgvattnet. Och att ondskan, mörkret, kommer från vandrarhemmet. Och är som en dimma längs vägen, kyrkogården. Och lägger sig som en blöt matta över hela prästgården. Jag träffade en gäst i somras som beskrev det här väldigt tydligt. Och ville nästan inte prata om det här. För han kände verkligen ett sånt stort obehag. Och han rös i hela kroppen. När han berättade. Och ögonen tårfylldes av rädslan när han började ta orden i mun och försöka beskriva det han kände. Själv önskar jag att man skulle få se det här, känna det här på det sättet han upplevde det. Men vi har ju varit här väldigt många gånger och vi kan ju bara säga att det är någonting som är här i Borgvattnet. Någonting som är vid den här platsen som gör det så starkt laddat och som gör att man får uppleva saker nästan varje gång man är här. Många frågar mig och Niklas att vilket ställe är det absolut värsta stället ni har varit på. Och fortfarande så är det Borgvattnet. Kanske det är så konstigt i för sig, för det är här vi är mest. Det är här vi spenderar mest tid i både prästgården och vandrarhemmet. Men när man är med om sådana saker som jag var med om i vandrarhemmet, där vi är två personer. Och man hör de här stegen komma springandes över golvet när man vet att ingen är där. Det händer någonting med ens kropp. Det händer någonting med ens huvud och man börjar ifrågasätta allt, verkligen allt vad man har varit med om och vad livet egentligen är. Om någonting finns som kan göra så här starka fenomen, som vi hör två stycken, inte en utan båda hör steg, fysiska steg som springer på övervåningen. Och när vi springer upp för trappen så är det enda vi ser garderobstörren som åkt lite på glänt. Vi ser den sista rörelsen av den. Precis som att någonting i panik sprang i den här korridoren. Helt omöjligt att förklara, men så himla intressant att vara med om. Vi har aldrig lyckats dokumentera de här stegen, men vi hoppas att någon gång, eller att vi själva lyckas med att fånga det som rör sig upp i vandrarhemmet.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Som sagt, jag sitter ju nu i prästgården i den här gamla byggnaden som är ändå rätt välbevarad och har det här, den här speciella karaktären på fasaden, det här gråaktiga. Man kommer upp i vägen och framförallt kanske på kvällen och lyser med bilamporna eller en ficklampa mot fasaden så påminner det verkligen om ett riktigt, riktigt skräckhus, ett riktigt, riktigt spökhus där allt kan hända. Och det är som att tiden har stått still på något vis, för det har ju inte gjort några ändringar varken på fasaden eller invändigt om man tänker på rumsbildningar, utan allt är precis som det alltid har varit. Två våningar med rum på ovanvåningen där man hade som sovrum och sen allrummen på bottenvåningen. Men där har vi ju nu expedition, rosa rummet och kammaren som är tre rum som man kan vistas i då. Jag tänkte att jag ska gå igenom lite grann av de gästböcker som är och läsa lite grann ifrån dem. Jag sitter ju här som sagt på andra våningen och vi har ju en hylla här med väldigt många gästböcker. Sen tyvärr så har det försvunnit en del under åren. För det kan man se att det finns glapp i de årtalen som är. Om man ska kunna urskilja någonting så ser man ju ganska tidigt att de tidiga gästböckerna från 1970 och framåt, framförallt under 70-talet där, så är det mest att man skriver sina namn, att man har varit här. Och det är alltså tusentals och åter tusentals namn, personer som har varit i det här huset. På den tiden verkar som att man skrev mer att man hade varit här. Mer än vad man hade varit med om. Och man märker att ju fler år som går, så ju mer börjar folk beskriva av de faktiskt upplevt dem. Jag kan ta en bok här och börja läsa upp lite grann. Och jag tar en, tänker jag, och bläddrar igenom lite grann, får vi se vad som finns här. Vi kan ta en här som jag hittade precis, och det är från 1983. Då var jag alltså 3 år gammal när det här skrevs. Det är ganska häftigt ändå. Och väldigt kort är den, men vi ska se vad de skriver. När gammeltelefonen ringde i hallen fick vi alla en smärre chock. Och värre blev det när ytterdörren smällde och det hördes tydliga steg i trappen. Och det här är så himla intressant. Ska se om vi får någon namn på den här, det står faktiskt inte. Det som är intressant med den här är just det här med telefonen. Det finns ju en gammal telefon nere, precis när man kommer in till höger i entrén. Så finns ju det en telefon där som hänger. Och där är det väldigt många som hör den här plinga eller ringa. Den är inte inkopplad på något sätt. Jag vet att en gäst har också berättat om att de hörde ett pling. Och de lyfter upp den där luren och hör någon andas. Och det är ju helt, helt otroligt. För där finns det ju, alltså den är inte inkopplad på något sätt. Det går inte. Men hon hörde jättetydligt hur någon tog ett andetag i den här luren då. Steg i trappen, också jättevanligt här. För den här trappen är ju väldigt speciell och har ju sitt speciella steg när man, eller speciella knarr ska jag säga, när man går i den. För det knarrar ju ordentligt och man kan ju inte missa om det är någon som går i den här trappen. Och här är också många som berättar om den här väggen som är i trappen. På trappsteg 4-5 om man går från bottenvåningen upp så känner man ibland den här väggen som bara kommer emot den och det går inte att komma upp för trappen. Vet, många medium pratar ju om just den här väggen och den här skölden som man inte kan ta sig igenom nästan. Vi hade också ett event här i Borgvattnet. Det var en deltagare som hade problem att just gå upp för trappen. Det gick bra till slut och personen kom upp. Men sen när vi skulle gå ner så möttes han igen av den här väggen och hade jätteproblem att ta sig ner. Så jag fick ju gå före och som mota bort det som var där. Och jag kände inte av det, men han kände av det väldigt, väldigt starkt. Och efter det så sa han att jag vill inte gå upp där igen. Det finns ju mer berättelser. Vi ser, vi tar den här. Och den här är från den 19 maj 2001. Och då skriver personen så här. Vi sov över från fredag till lördagen. Allt verkade lugnt under natten. Framåt 12.30 tiden på lördagen när vi strax skulle åka står vi nere i köket när det plötsligt lät som någon möblerade om på övervåningen trots att vi var helt själva i huset. Vi hade tidigare suttit och druckit kaffe uppe i sällskapsrummet och vet att duken låg som den skulle när vi gick ner. Tidigare hade jag rättat till den för den låg uppvikt. När vi gick upp för att hämta våra grejer så låg den uppvikt igen. Det här är Anna och Rosmarie som skrev det här. Och sagt, det här var 2001. Och det här tycker jag är jätteintressant ändå. Att det är, och också kan jag säga så många berättar om att man hör hur saker flyttar sig här i huset. Och när man vet om att man är själv. Ungefär som när jag och Niklas var själv i vandrarhemmet. När man hör de här stegen, eller i det här fallet. Och när man hör någon som möblerar om trots att man vet att man är själv. Då kan jag tänka mig att det blir ganska intensivt. Att man tycker att det är rätt så obehagligt. Och att de också gick upp och såg den här duken uppvikt igen. Trots att de hade rättat till det. Det också är ett ganska typiskt och klassiskt fenomen som kan hända. Nästan som att någon går runt och fixar och donar i huset. Många har också berättat om att sängar, trots att man har bäddat dem med överkastet och sträckt på dem. Så är det ibland att antingen att överkastet har vikts upp eller att någon har satt sig i sängen och att det ser ut som att någon sitter där. Det är nästan som att någonting är kvar och sköter om huset och hushållet. Frågan är vem som är kvar och vem det är som går och pysslar i huset här. Det jag också undrar över är just, tänk hur många som har varit här i huset och gjort anden i glaset. Nere på bottenvåningen i det här stora bruna bordet som finns där. Vi ser ju många Ouija-brädor som lämnas kvar här. Och som sagt, tänk hur många som har gjort det här och vad kan ha framkallats på grund av just det. Hur många anden i glaset eller Ouija-brädor har inte stängts korrekt utan att fortfarande öppna. Och vad är det som kommer igenom hela tiden här? Jag sitter och pratar nu här så känner jag också att jag får lätt huvudvärk som kom från ingenstans. Och frågan är vad det är som påverkar en här. Men som sagt, intressant att sitta ensam här och läsa just av alla de här gästböckerna som är. Vi tittar igenom fler. Vi har ju många mer gästböcker som ligger här. Kan ta här en som har skrivit och då är det här alltså från 91 05 25. alltså den 25 maj. Och då skriver personen att de hade varit nere på byn och när de kom upp till prästgården igen så hörde de hasande steg på övervåningen. Gungstolen hade börjat gunga och sen en person som hette Mia som blev alldeles iskall och upptryckt mot väggen av en osynlig kraft. Vi försökte hjälpa henne bort från väggen men det gick inte. Jag kommer aldrig mer att återvända till Borgvattnets prästgård. Oj, det här var ju starkt. Och just det här med att gungstolen gungar. Förutom då att Erik Lindgren berättade att han blev knuffad ur den här gungstolen. Så är det många som ser den här gungstolen som faktiskt börjar gunga av sig självt. Den här gungstolen som är rätt så känd. Ni som har varit på det hemsökta museet i Borås. Ni har kanske koll på det. Att ja, men Povel Ramel ägde ju den här gungstolen ett tag. Okänd anledning varför, men den köptes ju tillbaka sen av Erik Brännholm i mitten på 80-talet för att komma tillbaka till sitt ursprung här i prästgården. Tittar man på Hylands hörna 1963 så är ju faktiskt gungstolen med som spökgungstolen, och det här kan man också se i SVTs arkiv. Så det kanske är en av Sveriges mest kända gungstolar. Och intressant ändå att den är just i det här huset. Och intressant att många får uppleva saker just kring den. Vi tar en till här och det är från 1990, den 16 september. Och då skriver personen så här. Vi gick och la oss ungefär klockan 01. Vi hörde några konstiga läten nerifrån. Det lät precis som en gungstol som gungade kusligt. Det var en dörr som slogs upp och sängen skakade och ställde sig tvärs över rummet. Oj, det här var ju intressant. Det här låter ju, undrar vilket rum personen sov i, det sägs ju inte här då, men så här, alltså så himla coolt ändå att det är sådana fenomen, för det låter ju helt otroligt att det ändå kan ställa sig tvärs över rummet. Men det här känner jag igen sen innan, när jag läste upp det här nu så kom jag tänka på, det var också en som berättade att de sov i det gula rummet. En person kunde inte sova utan det var en som la sig i sin säng som skulle och så en säng var helt tom då. Det var den sängen som är längst till höger när man tittar in i rummet. Och den andra personen då som är vaken går runt i huset själv, för de är själva i huset. Och när personen kommer upp och ska lägga sig så är hennes säng flyttad mot dörren. Och har flyttats ut från väggen en halv meter. Så det här är också något som har kommit igen. Undra om det här var samma rum, det var ju ganska spännande då. Sitter fortfarande som sagt här och försöker lyssna in och se om det händer någonting när man är själv i det här huset. Frågan är hur man hade reagerat om det är så att jag skulle sett någonting nu verkligen gå här uppe. Jag sneglar bort mot blå rummet och lite mot gråterskornas rum. Tänk om man skulle få se den här pojken titta fram. Hur man hade reagerat. Och jag hade nog suttit kvar självklart. Eller så hade jag tagit upp min mobil och börjat filma lite grann och gått mot det rummet. I hopp om att få se den här pojken. Här kan vi ta en liten senare upplevelse och det här är från den 15 augusti 2004 och det står blå rummet. Då skriver personen så här: hej gott folk, nu har vi precis ätit frukost och natten har varit mörk. Något har flyttat möbler, gått i trappen och öppnat och stängt dörrar. Stökat till i våra sängar och vi har hört knackningar. Wow, det är också intressant ändå. Återigen, möbler som flyttas. Alltså vi pratar ju egentligen poltergeist-fenomen. Att någonting ska kunna flytta sig av den tyngden som ändå en möbel är av. Gått i trappen, precis som vi hört innan. Att det är någon som går i trappen, öppnat och stängs dörrar. Och stökat till i sängarna. Återkom igen här. Och tänk 2004. Ja, vad är det här? Det blir ju alltså, är det 18 år sedan då, sedan det här hände. Jag ser fortfarande inget mönster när man tittar igenom så här på händelser. Jag ser att händelser kommer igen med random datum. Jag kan inte se att det är samma datum som det händer. Utan det är väldigt, väldigt varierande och att det händer samma fenomen. Men jag hittar ingen tråd i att det är under samma datum, så att säga, att samma dag. Jag läser en till här. Det är från 1998, den 15 juli. Jag låg och sov i det blå rummet. Man hör tydligt hur någon går in och ut genom ytterdörren och hör hur någon går upp för trappen. En kall vind svepte in i rummet och en kall hand strök på min kind. Tittade på klockan första gången och då var hon 03:15. Somnade om och vaknade andra gång och tittade på klockan. Och då var hon fortfarande 03:15. Hon borde ha varit 5 vid den här tiden. Det är en tjej som heter Anneli Olsson från Mora som skrev där. Återigen, så himla intressant just blå rummet här. Och hon bevittnar också om att det är någon som går genom ytterdörren. Att man hör hur den öppnas och stängs och hur någon kommer upp för trappen. Men hon lägger också till den här kalla vinden och att hon får en strykning på hennes kind. Det är inte så många som upplevt, eller vad jag har läst i alla fall, att man får en beröring på det sättet. Och en strykning på en kind låter ju ganska, ska man säga, som att någonting ändå vill visa sin närvaro, men på ett lite finare och lugnare sätt. Nästan som en liten omtanke om att man är där. Lite tröstande. Och det här är ju en genomgående sak. Framförallt kanske när vi har nära och kära som går bort. Så är det många som kommer och pratar till mig och Niklas och berättar om hur de upplever någon kommer och sätter sig på deras sängkant och stryker dem på pannan eller stryker dem över axeln eller armen eller på kinden. Och här tror vi ju då att det är just nära och kära som i så fall kommer igenom och vill visa att de är med oss och bryr sig om oss och finns där för oss. Det som också är intressant är att hon tittar på klockan och säger att den är 03:15. Precis passerat det vi kallar för dead time som är klockan 3 på natten. Då det sägs att de flesta går bort i sömnen mellan 3 och 4 på natten. Men att hon då somnar om och vaknar upp en gång till och att klockan fortfarande är 03:15. Visst, det kan ju vara så att hon blinkade till och trodde att hon somnade till och tittade på klockan igen och att det är samma. Men för henne så kändes det som att det hade gått ungefär 2 timmar. Så det är intressant ändå att tiden på något vis kanske stod still en stund här. Tittar man i en annan gästbok här så har vi någon från 1987 den 17 oktober. Och här är det som har till och med ritat en bild av det de har fått se. Rätt så beskrivande bild av, kan man säga, en person med ganska kargt, spetsigt ansikte, spetsig haka med ganska stora ögon och ja, men faktiskt inget hår heller, utan ganska kallt står och tittar på personen. Jag försöker se om jag kan se vem som har skrivit eller ritat det. Den som heter Helen Stadsberg kanske. Statsling. Ja, det är svårt att styra vad det står. Men som heter Helen i alla fall. Hon skriver väldigt fint också. Det kanske var svårt för mig att tyda vad som skrivs här också. Men hon skriver så här i alla fall. Att förväntningarna var stora när vi anlände hit till Borgvattnet. Vi önskade verkligen att vi skulle få vara med och se någonting utöver det normala. Vi satte oss på helspänn och lyssnade till varenda litet ljud. Men det var ingenting som stack ut och ingenting som inte var som det skulle. Vi upptäckte efter en stund att det fanns en dörr bakom soffan. Och jag vet vilken dörr de pratar om, för det är den jag sitter precis vid nu. Och jag minns att det var en soffa här innan som täckte den där dörren. Men här skriver de då att vi upptäckte en dörr bakom soffan som gick att öppna. Så vi öppnade den och tittade in. Med en enda ficklampa som det enda ljus så hände någonting. Någonting så ruskigt hände där uppe. Det är till och med svårt att beskriva. Och jag vill inte beskriva vad det var som hände. Och tillräckligt ruggigt för oss att vända med en enda gång. Och det här är intressant. Den här vinden bakom mig. Också en plats där så många har känt så himla mycket. Och upplevt att där har vi den här kraften, ondskan. Det här som tittar ut från den här vinden. Ibland en pojke. Ibland pratar man om att det är ett väsen. Svart med vita ögon som tittar ut. Och vi har ju själv varit med om det och ni har hört i tidigare poddar så har ju Isabelle och Filip som är uppe i Borgvattnet och jobbar här i det här huset dagligen har ju fått uppleva någonting som de inte kan förklara men som de också beskriver som ett väsen eller till och med en vätte om man tänker på hur en vätte ser ut. Många medium som har varit här beskriver också det här mörkret med de här ögonen, hur någon tittar ut från vinden. Och de upplever ett enormt obehag av att vara just på vinden och på övervåningen. Till och med så att vissa inte vill vara kvar i prästgården. Tittar man igenom gästböckerna så är det ju en del som kommer tillbaka på morgonen och skriver om sin händelse. Om hur de har lämnat prästgården mitt i natten för att lägga sig och sova i sin bil. Det var någon stackare som till och med hade låst in sig på toaletten i det röda huset jämte här. För att den blev så rädd av det den fick uppleva. Och sen självklart så finns det ju personer som har haft en väldigt lugn natt. Och tycker att det var väldigt, väldigt lugnt. Och till och med så att jag aldrig sovit så gott i hela mitt liv som i det här huset. Men kanske är det så att det är just variation på dagar. Att ibland är huset mer laddat och att ibland är det väldigt lugnt. Hur den är så är det så många som får uppleva saker. Jag har ju bara läst en liten del av alla gästböcker som finns här. Och det är så fascinerande när man bläddrar igenom och ser alla de här tusentals namnen som har kommit och gått. Och tänk om någon av de här namnen, någon av de här själarna faktiskt är kvar här. Som sitter här tillsammans med mig nu när jag är själv i den här prästgården och lyssnar på vad jag har att berätta. Och kanske ser sitt egna namn när jag går förbi och bläddrar förbi alla de här som sagt tusentals namnen. Som har satt sin energi och sin vistelse och sitt avtryck här i prästgården.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.
Det finns ju så många kända spökhistorier härifrån huset som har präglat huset och gjort det till vad det är idag. Vi på LaxTon egentligen har ju haft det huset väldigt få år om man tänker hur länge det har varit i privat ägo. Som sagt, sedan 1970 och vi tog över den här fastigheten och det andra huset, vandrarhemmet, eller det gamla vandrarhemmet, 2018. Så vi har haft en relativt kort tid. Men ändå så intressant att läsa om alla historier som äger rum här. När jag tar det här huset, eller båda husen egentligen, kommer ju med ett jättestort ansvar. För vi förstår ju hur viktigt det här huset och vandrarhemmet är just för byn Borgvattnet. Det är ju till och med när man kommer in till byn så är det ju skyltar med spöket som en liten logotyp eller logga för byn. Där det står Borgvattnet och så är de här klassiska spökena. Och frågan är hur byn och vad byn hade varit om inte det här huset hade funnits här. Så som sagt, det kommer med ett enormt ansvar för oss att se till att underhålla och se till att det här huset ska stå kvar i flera hundra år till. För vi vet ju hur viktigt det är för byn att det här huset finns. Och det är ju så intressant att man ska kunna få vistas i det här huset och få uppleva saker. Och kanske få känna på lite grann av alla de händelser som flera tusentals personer vittnar om och de har fått uppleva. Den kan få en liten procent av allt det där. Kanske tillräckligt då för att man ska vara nöjd med sitt besök här. Det är så återkommande personer som kommer hit och som vallfärdar tillbaka hit. Man kommer verkligen år efter år efter år i hopp om att få uppleva saker och jämföra sina händelser och upplevelser med förra gången med andra personer som vistas samtidigt i huset. Andra är ju kanske lite mer hardcore och vill vara helt ensamma här. Bara för att säkerställa att allt ljud vi hör och allt som kommer igenom här nu så vet vi att det är bara vi i huset, ingen annan. Men det är ju spännande att ha det här huset. Vi är superglada på att kunna se till att personer får möjlighet att komma och besöka ett av Sveriges mest hemsökta hus. Som sagt, det här blev en liten speciell podd. Hoppas ni tyckte det var intressant att lyssna på det här avsnittet. Jag läste lite grann om just vad folk har upplevt från de här gästböckerna. Och att ni fick lite mer historik kanske om huset också. Hoppas verkligen att ni är med oss nästa vecka i LaxTon-podden Spökjakt på riktigt.
Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden Spökjakt på riktigt.